som sagt var, vi kan stilla våra hjärtan i bön, och sedan ska vi slå upp två stycken skriftställen, ett från Saltaren 32 och sedan också Matteus 5. Så Saltaren 32 och verserna 8 till och med 11 börjar vi med. Herre, vi tackar dig för denna söndag morgon. Vi tackar dig för lovsången, tackar dig för gåvan vi samlade in, tackar dig för vittnesbördet vi hörde. Vi tackar dig för söndagsskolan, vi tackar dig för de unga som är här, kan och får höra Guds ord. Vi tackar dig för alla andra, oavsett ålder och bakgrund, Jesus, som har valt att komma hit idag för att höra ditt ord som förändrar och förvandlar alla och allt, om vi låter dig göra det, Jesus. Och det är det enda hindret, det är vår egen vilja, vårt eget motstånd, vår egen rebelliskhet som står mellan oss och vår fulla potential i dig, Herre. Nu ber vi bara att du välsignar de här tankarna, skriftställena vi läser, punkterna vi delar, illustrationerna vi har. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Det finns många i den här världen som vill ha vår uppmärksamhet. Jag vet inte om ni har märkt det. Många som gärna vill att vi ska köpa någonting. Reklamen, liksom, de får oss att känna oss som att vi är väldigt unika, väldigt speciella. Vi behövs verkligen. Men motivet är naturligtvis att sälja på oss någonting. Det finns också människor som vill ha vår uppmärksamhet därför att de vill att vi ska rösta på dem eller stödja dem i något sammanhang, därför att de har en idé eller någonting som de vill framföra och de behöver stödet. Vad det nu kan vara. Men jag tänker så här många gånger att när vi ser på våra egna liv, så vad är det som är viktigt egentligen? Liksom, det är det vår uppgift att rädda den här världen? Igår så var Tina och jag iväg på ett ställe och gick en liten runda och tittade på nyfödda hästar och lite sådär. Och så träffade vi ett äldre par och de var jättetrevliga. Men kvinnan där pratade väldigt mycket. Och hon sa, jag bara pratar miljö, sa hon. Jaha, okej. Och hon pratade, och ja, var tredje tank som jag tankar i bilen är fossilfritt. Och hon gick på. Och jag sa, sen pekar jag på min bil där som står och sa, det är en elbil, sa jag. För det är en hybrid där, men den man kan plugga in och ladda då. Så där. Wow! Och jag, förlåt mig allihopa här nu, men jag kunde inte låta bli. Men jag sa, det är inte för miljöns skull, det bara råkade bli så. Jaha, okej. Okay. Ja, men jag är som Gunde Svan, sa han. Jaha, vad är det med Gunde Svan? Ja, han bara pratar i miljö. Det finns någon reklam där han kanske har sett det. Okej, okay. Men Gunde Svan är också troende, har Martin sagt.
Ja, Kerstin.
Kerstin har sagt det, okej. Okay. Ja, vi skyller på varandra. Någon har sagt att han är troende. Jag vet inte. Men i vilket fall så tänkte jag bara på att vad är det som är viktigt? Hon var jättetrevlig och jag var inte oförskämd. Jag bara tog chansen att vara lite spydig. Det var. Och det var inte, jag tycker inte om att provocera. Jag lovar det. Men jag kunde inte motstå frestelsen. Så jag tänkte bara på det, liksom, att på vilket sätt gör mitt liv en skillnad i någon annans liv? Jag menar, jag går i skolan eller jag finns på en arbetsplats eller jag har grannar eller vad det nu kan vara frågan om. Ofta har vi lite av varje. Och gör mitt liv en skillnad i de här människornas liv? Har jag en påverkan? Har jag ett inflytande? Det är väldigt viktigt att ställa sig den frågan. Den här världen har ett budskap, om ni inte har missat det. Och det blir allt starkare. Det blir allt mer aggressivt. Och vi har också ett budskap. Men tyvärr så känns det som att det blir allt svagare. Och Vi har inte samma budskap. Det vågar jag lova. Men vi är inte här bara för att ta upp plats. Vi är här för att utgöra en skillnad i de situationer och de platser som Gud har satt oss. Så vad är då vårt vittnesbörd? Och vad är då vårt inflytande? Och titeln för min predikan idag, det är att vi är världens ljus. Vi är världens ljus. Och vi kan titta då på Saltaren 32, eller kapitel 32, och verserna 8 till och med 11. Så här skriver Herren: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd, som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel för att de ska komma till dig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla alla ni rättsinniga. Jag tänkte på den första punkten här som vi hittar i vers 8. Gud vill undervisa oss. Jag vet inte om ni har sett kanske i filmer eller... inte så att jag är jättegammal, men jag vet inte om det fortfarande fungerar så nu. Men förr kunde man ha sådana här Eriksgata kallades det för. Det vill säga kungen reste genom någon plats. Så jag kommer ihåg en gång när jag var liten så kom kungen där och körde igenom. Liksom. Och han gjorde ingenting mer än att vinkade genom fönstret på bilen i och för sig. Men ni vet, liksom, förr i tiden när kungarna reste genom någon plats så kunde de liksom kasta ut någonting. Det kanske var pengar eller små guldklimpar eller någonting, och folket stod liksom, de fattiga människorna ut med vägen och hoppades liksom att någonting skulle hamna i deras hand. Och det är så många gånger som vi tänker om Gud så där liksom, att Gud är som en stor kung liksom, och han, ja, nu reser han förbi, jag hoppas liksom att någon välsignelse hamnar i famnen på mig, liksom så där ödestro. Och om det är någonting som Bibeln inte undervisar, observera, inte undervisa, enligt min mening, och jag hoppas att det är Guds mening också, så är det ödestro. Det finns tillräckligt av ödestro i den här världen. Om man tittar på alla människor som läser sina spåkort och läser i stjärnorna och allt vad det är liksom. Och om ni håller på med det, lägg av omedelbart. Inte för att jag säger det, men det är en ödestro. Våra öden står inte skrivna i stjärnorna. De står skrivna i den här boken som är skriven av honom som har skapat stjärnorna. Jag hade inte ens tänkt att säga det, men kanske det behövs. Okay. Så Gud vill undervisa oss. Och jag älskar vad det står i den här vers 8 här. Jag vill, det är Gud själv som pratar. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Är inte det lite sådär halvpersonligt? Universums skapare, Gud själv, vill undervisa oss i detalj hur vi ska vandra med honom. Jag vill ge dig råd. Jag menar, hur ofta behöver vi inte ett råd? Gud vill ge dig rådet. Och låta mitt öga vaka över det. Det vill säga, han vakar över varje steg. Han är intresserad av våra liv. Hur liksom stort är det? Det är nästan att jag vill sluta predika och gå hem. Men jag bara säger liksom, hur stort är det? Gud är intresserad av livets detaljer. Och vet ni, jag säger, ja, jag gör de stora grejerna, det förstår jag liksom. Men de små grejerna också. Och allt mer så börjar jag se detta. Efter alla dessa år. Fortfarande har jag inte ens mer än skrapat på ytan. Att Gud är intresserad av våra liv. Och han är intresserad av detaljer. Så det är fantastiskt. Så Gud vill undervisa oss. Han är inte en Gud som sådär på måfå kastar ut lite välsignelse. Ja, här har ni liksom, om det är någon som får tag i det så är det väl bra. Nej, han är väldigt specifik i hur han vill leda oss, hur han vill välsigna oss, hur han tänker på oss, hur han vakar över våra liv. Och sen, i nästa vers, så står det att Gud vill utmana oss. Eller det står inte det, utan det är min andra punkt här. Och i vers 9 står det så här: var inte utan förstånd. Det vill säga, om vi inte tror att det är så, att Gud vill undervisa oss, ge oss råd, leda oss, vaka över oss. Ja, då är vi utan förstånd. Då är vi där, den här ödestron eller tilltron till mig själv, att jag förmår att göra de här grejerna. Var inte utan förstånd som en häst eller mula som man måste tämja med tum och betsel för att de ska komma till dig. Jag har inte många gånger varit på en hästrygg, och de gånger jag har varit där har det inte gått bra. Så jag kan inte säga här att jag liksom... jag gillar cowboykulturen, men jag gillar hellre att titta på andra som gör det än att göra det själv. Det kan jag säga. Om det inte är en sån där superliten pony, men den orkar ju inte bära mig då. Förlåt mig, jag hoppas det är okej nu. Men pastor Ismo, om du lyssnar på det här, förlåt mig. Men pastor Ismo känner alla. Han var någon gång i Mellanöstern, han jobbade som en oljeingenjör, han jobbade. Och då var det, de skulle ut och rida i öknen. Och ägaren där till de här som hyrde ut hästarna, han gav dem då, de fick hästar allihop, men pastor Ismo fick ingen häst. Och han sa, men liksom, jag vill ju också ut och rida liksom. Nej, men vad är det då liksom? Ja, det visste sig att han var så tjock så att ägaren ville inte låta hästen eller ha honom på ryggen, så att han fick ingen häst. Och han har själv berättat historien, och han har gått ner i vikt sedan dess, och han är ingen osäker person, så jag vet att jag kommer undan med det, eller hur? Men det är en av mina favorithistorier faktiskt. Och det var en snäll hästägare också, eller om det var exceptionellt små hästar, jag vet inte. Men Gud vill utmana oss att inte vara som hästarna och åsnorna. Och hur är de? Jo, de går sin egen väg, de är envisa. Men Gud har satt människan att råda över skapelsen. Och sätter man töm och betsel på hästen, ja, då kan vi, trots att vi är långt mycket svagare fysiskt, kontrollera dessa stora starka djur. Och på det sättet få dem att gå dit vi vill. Och han säger att vi äger inte oss själva. I det ögonblick vi tror på Jesus Kristus så är vi hans. Och det betyder att han har den rätten över oss. Men han säger, låt er inte bli styrda. Låt det inte gå dit att ni måste bli styrda. Utan låt er istället vara ledda av mig. Därför att den som inte låter sig vara ledd är inte vis. Utan är en person som är utan förstånd, precis som en häst eller mula, och som måste bli liksom styrd dit som ägaren vill att den ska gå. Och i verserna 11, 10-11, så ser vi den tredje saken här. Vi såg att Gud vill undervisa oss, men såg vi att Gud vill utmana oss, och här ser vi att Gud också vill uppmuntra oss. Och så här står det: den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Den ogudaktige har många plågor. Ja, men jag tittar ut genom fönstret och jag ser ju alla lyckliga människor där ute. De är bara fantastiskt. Jag var på Kungsholmen här förra veckan. Vi hade bön hemma hos Kerstin och liksom var sån här fin sommarkväll, och alla människor kom där med sina små påsar med vinflaskor och allting, och alla verkade så jättelyckliga liksom, och de stod och skrek, kom igen, vad är koden liksom, och nu ska vi festa, nu ska vi ha fint, vattnet är här borta liksom, vi har ledigt och så. Ja, okej, men liksom, de ogudaktiga har många plågor. Vi drar på oss en massa plågor. Det är en plåga att leva i den här världen. Bara att leva i den här världen som ofrälst. Det är ett fruktansvärt öde att leva i den här världen som ofrälst. Att behöva gå igenom allt lidande som finns i den här världen, oavsett vilken form det är, bara för att dö och upptäcka en evighet utan Gud. Det är inget speciellt lyckat läge. Men den ogudaktiga har många plågor. Men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Det vill säga, Gud har så mycket att ge och att säga. Så han säger i vers 11, var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga, jubla alla ni rättsinniga. Vilka är det? Det är vi. Vi har blivit gjorda till att vara rättfärdiga. Det är inte att vi är rättfärdiga i oss själva. Och han säger, vi har all anledning att vara glada. Vi har all anledning att fröjda oss. Så det betyder att det finns en ordning här. Så att mitt liv består av en massa elände. Jag vet, men det gör allas liv. Skillnaden är att vi kan lida med eller utan syfte. Men ofrälsta människor lider av sjukdomar, av fattigdom, av problem. De råkar ut för olyckor, alla möjliga grejer som är jobbiga i den här världen. Men de gör det utan ett syfte. Vi råkar många gånger ut för samma saker. Men det finns ett syfte. Lidandet är inte meningslöst. Åh, vilken hemsk tro du har. Liksom. Har du vem har lärt dig det, liksom, det här att lid väl i den här världen så ska du bli kompenserad i den framtida världen. Men det är exakt det som Bibeln säger. Gud låter oss lida under en tid. För han vill forma oss. Han vill skapa karaktär i oss. Han vill förbereda oss för evigheten. Men när evigheten träder in i våra liv, eller vi träder in i evigheten, då kommer vi att se i Romarbrevet 8:17 att det var väl värt alltihopa. Gud har aldrig lovat att saker och ting ska bli en dans på rosor i denna fallna värld. Inte alls, men han har lovat att det är värt det. Det är värt att följa honom om vi låter honom leda oss. Så, vi är världens ljus. Och vi kan läsa här i Matteus 5 och verserna 14 till och med 16. Matteus 5, 14 till 16. Okej. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter den under skäppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det står inte att vi är världens ljus om vi har den kallelsen. Det står inte heller att vi är världens ljus om vi råkar vara fyllda med Guds ande en dag. Det är inte ett förslag, utan det är ett konstaterande. Det är en befallning. Han säger att vi är världens ljus. Och det är väldigt intressant, därför att det är någonting som vi helt enkelt måste ta ställning till. Det är viktigt. Vi är världens ljus. Och vi reflekterar den levande guden. Vad vi än tänker om det, vad vi än tror om det. Och allting är viktigt. Hur vi talar, hur vi klär oss, hur vi handlar. Vårt tal säger mycket för människor. Bara för att tv-apparaterna står på dygnet runt och alla människor där pratar på ett visst sätt, så behöver inte vi prata på det sättet. Vi behöver inte missbruka Herren Guds namn. Folk säger där ute på gatan att jag tror inte på Gud. Ändå tar man Guds namn i sin mun hela tiden. Herregud, herregud, hela tiden. Jag frågar människor, tror du också på Gud? Nej, men du tog hans namn i din mun alldeles nyss. Men varför behöver kristna göra det? Vi behöver inte göra det. Tala på ett sätt så Gud blir förhärligad. Klär oss. Värmen kommer. Vi kom på bussen idag. Liksom. Helt plötsligt så bara kliver det på ett gäng med unga tjejer. Jag menar, liksom, hur klär man sig? Så, men vad är det för moralpredikan du har här? Det handlar inte om det. Men era kroppar är era kroppar och en eventuell framtida mans kropp. Inte vem alla män. Liksom alla män är det. Så såg det ut liksom hela bussen. Liksom, jag menar, jag skojar, men allvarligt talat, klä och tala så att Gud blir förhärligad, klä er så att Gud blir förhärligad. agera på ett sätt som Gud blir förhärligad. Det är inga konstigheter. Om jag inte kan säga det, liksom, vad är det här för någonting? Jag menar, jag kan säga några teologiska utläggningar, men det måste finnas en praktisk tillämpning också. Och vi kan ha lite humoristiskt, eller vara lite humoristiska samtidigt. Men Gud har gjort oss till dem vi är. Och vi är skapade för att reflektera honom. Och vet ni, vi reflekterar alltid någonting. Alltid någonting. Jag lovar, om vi inte reflekterar Gud, då reflekterar vi någonting. Vi är som månen som reflekterar solen. Alltid någonting. Och det är alltid någonting som liksom kommer ut ur oss eller skiner från oss. Så det står här att låt det här ljuset skina, läste vi i vers 16 här i 5:16. Låt ljuset skina så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Det finns ett sätt uppenbarligen som kristna kan leva på som är så annorlunda att människor faktiskt ser det och förstår det och prisar Gud i himlen. Jag vet inte, bara Gud kan göra det, men så står det. Så det är också någonting som jag funderar väldigt mycket. Och vi behöver inte gå tillbaka säkert långt i tiden. Men förr så var det kyrkans mål att vara annorlunda än världen. Nu är det kyrkans mål att vara som världen. Det begriper inte jag. Jesus säger inte det i sitt ord. Ve er när människor talar, och jag menar inte nu att tala gott om, jag menar inte nu liksom att vi ska provocera vår omgivning till att förfölja oss och liksom hata. Det är inte det jag säger. Vi ska vara laglydiga medborgare, göra våra jobb jättebra, ta hand om allting, vara vänlig och så vidare. Det är inte det jag talar om. Men jag menar bara att vi har övertygelse som kommer från skriften som gör att vi är annorlunda. Vårt budskap är inte samma budskap som den här världen har. Och vårt mål ska inte vara att bli synkroniserad med den här världen. Vårt mål är att vara separerad från världen. Det betyder inte liksom att vi går på gatan. Är du troende? Nej. Okej, okay, då ska jag ta lite avstånd från det. Det är inte det vi talar om. Men vi talar om att vi går inte dit världens människor går och gör det som människor gör. Det finns ett vittnesbörd här. Vi reflekterar någonting annat. Så tänk på det. Att vi är kallade till att vara annorlunda. Och det finns ett pris att betala för det. Men det är också det som Bibeln säger. Vi kan inte undfly det faktum att vi är världens ljus. I det ögonblick vi blir frälsta så är vi en del av världens ljus. Kan vi inte undgå det? I Filipperbrevet 3:20 står det att vi är medborgare i himlen. I USA och i Kanada så finns det en lag eller lagar som gör att föds man i landet, Julia vet det här, föds man i landet så får man medborgarskap. Och jag läste faktiskt en spelar ingen roll liksom om man aldrig bor där, man får medborgarskapet därför man är född där. Och det är intressant för att jag läste någon gång någon som födde barn för tidigt på ett flygplan, och då råkade planet vara över Kanada och blev kanadensisk medborgare. Så var det tvillingar. Nästa tvilling kom ut lite senare och då blev den medborgare i USA. Så det var två tvillingar som fick två olika medborgarskap bara för att de råkade vara på ett flygplan. Mamma och pappa hade helt andra medborgarskap och så vidare. Och jag tänkte på det där liksom att ja, liksom, vad hör jag hemma och vad är det här för någonting? Men jag tänkte just på det, när vi blir troende, då tillhör vi honom. Då är vi medborgare, himmelska medborgare. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi tillhör honom. Vi tillhör honom och vi reflekterar honom på ett eller annat sätt. Och i Filipperbrevet 2:15 står det att han vill att vi lyser som stjärnor mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Vad är ett falskt och fördärvat släkte? Nej, men vi lever ju i brytpunkten nu till att tänka bara på miljön. Jag pratar bara miljön. Det är bara det som gäller. Okej. Okay. Men det finns lite annat också. Jag kör en elbil, men det är av ekonomiska skäl. Ja, men det är liksom Okej, okay, jag vet att ni blir lite halvförolämpade vissa av er, liksom, men så har jag inte hört. Liksom, och så där. Jag vet, jag försöker vara vänlig, men jag försöker bara poängtera någonting. Att vi kan inte mörda bebisar och sen sopsortera och tro att vi är okej. Okay. Det funkar inte. Mm. Är ni med på den? Ja. Så det är det jag försöker säga. Jag sopsorterar själv, jag tycker det är jättebra. Men det är inte det som räddar världen. Men mörda bebisar drar dom över ett land. Punkt slut. Ni måste förstå skillnaden. Och Kolosserbrevet 1:27 säger Kristus i er härlighetens hopp. Han bor i oss. Han bor i oss, han är härlighetens hopp. Det finns inga oviktiga personer. Jag trodde att jag var en av dem. Men Gud har visat mig annorlunda. Kristus dog för alla. Det finns plats för alla. Alla är en del av vad? Världens ljus. Vi är världens ljus. Som individer, men också tillsammans. Och i Uppenbarelseboken 21:27 står det att vi är skrivna i livets bok som tillhör Lammet. Det är inte illa. Jag menar, det är utgångspunkten för, jag ska inte gå in på nästa predikan. Men, eller en predikan eller en tanke som jag har här. Vad är det som gör att vi har glädje? Omständigheterna, detaljerna, villkoren. Nej, det är vår relation med honom. Och den relationen förändras aldrig. Det är utgångspunkten för vår lycka. Vi är skrivna i livets bok som tillhör landet. Vi har löftet om hans närvaro. I Matteus 28, 18-20, 19-20, och står det där, och jag är med dig alla dagar in till tidens ände. Alla dagar in till tidens ände. Det betyder att Gud lämnar oss aldrig. I Hebreerbrevet 13:5 står det att jag lämnar dig aldrig någonsin. Den relationen påverkas inte. Men när vi nu har den här relationen med honom, och det har vi alla som har trott på Jesus Kristus. Vad är det Gud vill? Tre saker. Vi gick igenom det. Han vill undervisa oss personligen. Han är inte en Gud som kastar ut bensinelsen lite på måfå. Han är inte en Gud som många har, det vill säga någon slags ödestro. Han är personlig. Gud vill utmana oss. Han säger, var inte som de här dumma åsnorna och hästarna. De är fina, snälla, men de är envisa. De går inte dit vi vill om vi inte leder dem. Eller tvinga dem så att säga. Och han säger, låt mig slippa den biten. låt er bli ledda så att jag inte behöver styra er. Och sen säger han, jag vill uppmuntra er. Och jag avslutar här med Saltaren 73. Vi kan läsa den. Saltaren 73. Och det är en man som heter Asaf. Ni har säkert läst den här, men jag tycker den är så fantastisk. Han var frustrerad, som vi ofta kan bli när vi lever i den här världen. Han var frustrerad och han visste inte riktigt vad han skulle ta sig till. För han tyckte att det här var upp och nervarande världen. Här är jag, lever åtminstone ett hyfsat, moraliskt, vettigt liv. Och det går illa för mig, tycks det. Sådär, liksom. Jag råkar ut för massa saker. Och sen har vi de där ogudaktiga människorna som mer eller mindre öppet går emot dig, Gud. Och de inte bara kommer undan med det, men de tycks vara välsignade. Det här är inte rätt. Men så här skriver han. En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel. Det här är redan från första versen. Mot dem som har rena hjärtan. Men när jag var nära att stapla med mina fötter, mina steg var nära att slinta. Det vill säga han var så frustrerad i sin situation att han höll på att tappa tron på Gud. Ty jag avundades de övermodiga när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. Alltså det här stämmer inte, det är inte rätt. Fria från lidande är de till sin död och deras kropp är vid gott hull. Det betyder att de har lite småtjocka också. Man har gott om mat. De kommer inte i olycka som andra dödliga. De plågas inte som andra människor. Alltså det är ju precis tvärtom som det borde vara. Därför är högmod deras halsbrydnad och våld. De kläder de bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans inbildningar har ingen gräns. Ni tycker att jag använder hårda ord. Men vad ska man säga om Bibeln? De hånar och talar om förtryck i sin ondska. Överlägset talar de.
Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. De säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högsta ha sådan kunskap? Så är det med de ogudaktiga. Det går alltid väl för dem. Deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Ganska desperat här. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå allt detta, då tycktes det mig allt för svårt. Och sen läs nu vers 17. Till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går med dem till slut. Och jag ska inte läsa längre nu, det kan ni göra på egen hand. Men just vers 17. Att här har vi lösningen. Han gick in i Guds helgedom. På den tiden, var fanns Gud? Han fanns i Israel, i Jerusalem, i templet. Var finns Gud idag? Han finns i alla de troende. Överallt. Så vart går vi om vi ska vara i Guds närvaro? Vi behöver inte gå till Israel, till Jerusalem, till templet. Det finns inget tempel, kommer att bli, men finns inte ännu. Men då, var finns Gud? Överallt. Men jag är i hans närvaro, jag umgås med honom. Då förstår jag att även om de får allt som denna värld kan ge och bjuda på, hur går det med dem till slut? De går en gudlös evighet till mötes. Det är inget bra slut. Och om jag säger inte att Gud säger att vi ska lida mer, bara, åh, ni är kristna, nu ska ni få här liksom. Det är inte det jag säger. Men jag säger bara att lidandet är en del av de otroendes liv. Lidandet är en del av de troendes liv. Skillnaden, Guds syfte. Och det är ett stort, stort syfte. Detta fattade Asaf när han gick in i Guds helgedom. När han började umgås med Gud. Och det är endast då vi förstår detta. Och det är så fantastiskt att tänka på. Gud kan göra mer än vi kan tänka eller bedja. Står det i Efesierbrevet 3:20. Och det vill han göra för oss. Vi är världens ljus. Vare sig vi tänker på det eller inte. Vare sig vi tror det eller inte. Vare sig vi relaterar till det eller inte. Men vi är det. Och som världens ljus så vill Gud att vi ska lära känna honom och reflektera honom mitt i denna fallna värld. Är det inte ett fantastiskt privilegium? Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig för att du har gett oss sanningen att förvalta, Jesus. Vi behöver inte upptäcka den i den bemärkelsen att den skulle vara dold och svårhittad. Den är väl bevarad och uppenbara i ditt ord. Och allt vi behöver göra, Jesus, det är att slå upp ordet. Denna bok som har förändrat både individer, familjer, släkten och nationer och generationer. Finns tillgänglig också för oss idag. Låt oss ta vara på det. Låt oss göra som Asaf. Låt oss gå in i din helgedom. Låt oss umgås med dig och se vad du har förberett för oss. Vilken fantastisk framtid vi går till mötes och hur vi redan i denna tid kan ta ut glädjen av vår framtid här. Och Jesus, vi ber verkligen att du välsignar oss nu när vi går. Vi vill också be för dem som lyssnar på internet. Kanske du lyssnar för första gången, kanske du har lyssnat några gånger, kanske du inte har tagit ett beslut i ditt liv att bli ett Guds barn. Det står i Johannes 1:12 att alla de som trodde gav han rätten att bli ett Guds barn. Det vill säga, det finns inga hinder för att tro, endast vår egen otro. Och om den helige ande har fött ett mått av tro i ditt hjärta just nu när du lyssnar, sätt den tron på, som vi hörde Stefan säga, det allra viktigaste, att Gud har sänt sin son in i denna värld för att dö för våra synder. Han blev begravd, han uppstod igen. Och för alla de som tror att denna betalning för synden gällde också mig och jag vill ha förlåtelse för det, då får jag det. Så ta emot den gåvan i detta ögonblick så att du också frimodigt kan kalla dig ett Guds barn och börja leva av varje Guds ord. Vi ber dessa tankar, Herre, i ditt namn. Amen. Ja, gärna. Vi kan stå upp och... Okej, okay, men då så. Avsluta med en sån.